Ja, det är korsdagen den 29 i 3.2008. Och efter föredraget som Ola har hållit om evolution, utveckling, öde och talangbyggnad ska vi nu ha en liten frågestund som säkert kommer att vara lika länge om vi känner Ola rätt.
Jag ville gärna höra om det finns frågor, och ni får frågor till allt möjligt inom kosmologin. Jag menar ju på att Martinus är teorin om allting. Och mitt namn det är Ole Orakelsen, och jag har svar på alla frågor. Så ni får frågor om vad som helst.
Det är samma svar.
Så brukar jag säga, det glädjer mig att se att det inte finns några frågor. För det är ju ett bevis på att jag har förklarat det så allt har blivit förstått. Nej, det finns en fråga här.
Jo, jag skulle vilja fråga om arv. Martinus
om säger, arv.
Ärver inte våra föräldrars egenskaper, eventuella sjukdomar. Så. Men någonting måste
vi... Och här skulle jag vilja rekommendera en ny bok. Martinus, Darwin och intelligent design. Och det är 25 kapitel i denna boken. Och kapitel 18, arv och miljö.
Det är karma.
Men Martinus menar på att vi är alla eviga väsen. Och eftersom vi är eviga, allt vad vi upplever, allt vad vi upptränar och uppövar, det blir lagrat i talangkärnor. Dessa talangkärnor, de blir utstationerade eller lagrade i den eviga strukturen. Så de överlever kroppens undergång. Och det finns också kapitel 13 som heter livets eviga insamling av information. Och det tycker jag är ett fantastiskt perspektiv. Vi är evigt levande väsen, och i all evighet insamlar vi information. Och det blir i första hand lagrat i minnet, och sen när det blir upprepat som talangkärnor. Och dem tar vi då med oss från liv till liv. Och Johan, då finns det alltså det, eller frågan. Hur kan man utnyttja resultatet av tidigare liv när man inte kan komma ihåg de tidigare liven? Då talar Martinus om två principer. Och den ene det är talangkärneprincipen, och den andra det är repetitionsprincipen. Och då skulle jag väl nästan säga att talangkärneprincipen representerar arvet. Och repetitionen representerar miljöet. Och man, det kan inte helt exakt. Men alltså det är det, alltså man blir ju född med vissa talanger. Men många talanger, de sover ju. Men man kanske får ett litet barn som är ett halvår. Man vet ju inte om det är en liten operasångare som ligger där i vackan. Som han skriker kunde man ju tro det kanske. Nej, men då ska dessa talanger ju få lov att växa fram. Och då växer de ju fram genom repetitionen. Och allt det som ett barn tycker är kul att syssla med är något som det gjort i tidigare liv. Så det vill alltså säga att alla talanger, de får lov att växa fram genom repetitionen. Dock säger Martinus, vi har ju 10 000-tals liv bakom oss. Vi har så många erfarenheter. Vi har så många talanger. Men det finns vissa sidor av vårt medvetande som inte är färdigt utvecklade. Därför finns det också många talanger som är utvecklade och som är klara. De får ligga kvar. För det går ju inte att vi alltid sysslar med det som vi är bra på. För hur skulle vi bli bättre om vi inte också sysslar lite med det som vi var dåliga på? Vi ska också syssla lite med de ofärdiga sidor i vårt medvetande. Därför säger jag, jämför Martinus också vårt medvetande med ett isberg. Vi ser bara en tionde del över vattnet, 9/10 är under vattnet. Så kanske har vi fler talanger end vi tror. Vi är kanske genier inom vissa områden, men det ligger under vattnet nu. Det är inte intressant nu, jag har blivit med på det, og det er nye saker. Så det er inte, det var bare en liten parentes, det er inte absolut alt vi repeterer i dette livet. Der finns något som redan er klart, og det har man blivit lite med på. Men men om man då skulle fråga, väljer man själv sina föräldrar? Då kan man säga, nej, alltså det, vi sitter inte i himlen och sitter på ett föräldrakatalog. De vill jag inte ha, kanske, måske, och de skulle jag gärna vilja ha. Nej, förra livet, då var jag atomfysiker. Nu vill jag vara ballettdansare, eller nu vill jag vara fotbollsspelare. Så kan man inte sitta och välja. Men, alltså, men man har valt sina föräldrar och sin sysselsättning genom sin eviga fåntid. Alltså genom allt vad jag har gjort i min eviga fåntid. då har jag valt mina egna föräldrar. Men det är inte ett bevisst val när jag ska ner. Men det är alltså en konsekvens av min eviga fåntid. Och då är det ju klart att talangkärnorna, det är en andlig struktur. Men de har en kopia i DNA-molekylerna. Det vill säga, om jag är stor atlet och fotbollsspelare från tidigare liv, så blir jag attraherad till föräldrar som har genet för en atletisk kropp. Då säger man, ja men se hans atletiska kropp, den har han ärvt från föräldrarna. Jo, men jag har själv upptränat talangkärnorna, så det ser ut som om att vi får våra förmågor från föräldrarna. Men det gör vi inte. Det vi arver är vår egen fåntid. Och det vi får från föräldrarna, det är endast maskineri, de fysiska byggstenarna, som jag kan uttrycka mig igenom. Har du en fråga?
Jag undrar om ens föräldrar också var föräldrar i de föregående livena.
Det är möjligt. Det är ingen
så
lag.
Är det låst till den?
Nej, det är inte låst. Det är inte låst. Martinus fick en gång en fråga. Kan det inte vara så att barnen växer ifrån föräldrarna? Jo, sa Martinus, det är möjligt. Det kan ju vara att föräldrarna de inte har så många problem. Så får vi ett barn som kommer in i en mycket forcerad utveckling. Som får svårighet och lärer sig väldigt mycket. Och sådan. Det kan, alltså, i vissa perioder, säger Martinus, där vi är i en snabb utveckling. En forcerad utveckling. Det betyder egentligen att vi får mer lidande än annars. Och då kan man faktiskt också have någon sorts viloinkarnation. Der er ingen utmaninger, der er ingen problemer. Man tager det lugnt og roligt, man slapper af, man tager det lugnt og roligt. Det lærer man sig ikke så meget ud af. Så det findes faktisk både muligheder. Det findes en mulighed, at et barn faktisk vækser snabbere end forældrene. Det kunne også være det modsatte, at faktisk at forældrene vækser fra barnen. Men det som binder fra liv til liv, det er band af kærlighed og hårdt. Alltså det kan vara vissa människor, jag hatar honom, jag vill inte ha mer med honom att göra. Jag vill aldrig se honom mer, man smäller till med dörren och går iväg. Kanske man kan slippa resten av den här inkarnationen, men då möter man honom igen i nästa liv. Och det är alltså min egen teori, men jag tror alltså i värsta fall kan man bli siamesiska tvillingar. Alltså, jo, men alltså det går inte att undvika sina fiender. Alltså det, men det var ju också en kärleksfilm på Martinus tid, den där stormfulla höjden. Withering Heights, eller jeg ved ikke, det var, men det var sådan en mykke romantisk familie, hvor de var så forelskede i varandre, men de fik ikke varandre fra forældrene, de ville ikke. Så sagde Martinus, jamen, de kanskje kan stoppe det i et liv, men du får dem varandre i næste liv. Altså, det findes så stærke band, så det vil jo altså sige, at det findes altså ligesom magnetet, og det er altså længtan og kærlig og hårdt. Altså, der findes nogle usynlige band, som gör alltså att vi är bundna till vissa människor. Man kan säga om allt är förlåtet, om det inte finns hårt och det inte finns någon förälskelse. Man har bara en vänlig förhållning. Då är det neutralt. Då är det inte något måste. Då är man inte bunden. Då är man fri. Alla vänner, de är fri i förhållande till varandra. Och på något sätt kan man också vill säga på något sätt att man får på något sätt ett vänskapsförhållande till sina föräldrar. Det är liksom inga band, det är inget speciellt forelskelse, ingen speciel hårdt, altså det er mye venskabeligt, så er det neutralt. Og det, så er det jo altså med alle mennesker. Om man vil blive af med sin fiende, er det endast et sæt, og det er at blive ven med honom. Det er det enda sættet, endeligt Martinus. Ja.
Jo, det her eviga indsamlet af information, då, som man tydligen lagrer i talangkärnan.
Ja.
Har man med sig det som jag, som individ, genom alla rikerna og även in i nästa spiral?
Ja, vissa har man i alla fall. Jag vet ju att vår gode vän Bertil Ekström, som många också känner här, han säger, det har han frågat Martinus om det här, mycket precis. Bertil, han dog ju i februari eller mars i detta året. Så. Han frågade, hur länge kan man ha en talangkärna? Hur länge kan man ha den? Och så säger Martinus, man har en talangkärna lika länge som den spelar en roll i livsupplevelsens tjänst. Alltså vi gömmer en talangkärna så länge vi kan använda den i livsupplevelsens tjänst. Men jag kan i alla fall säga att alla våra organ, de går automatiskt på talangkärnor. Alla organfunktioner, alla fysiologiska funktioner, det är alltså C-funktioner eller automatiska funktioner. Det vill säga att alla organfunktioner har vi själv uppövt i en tidigare spiral. Hela altså cellens kemi, det er jo biokemi, alle logiske processer i cellerne. Vi har engang selv været medvetne, molekyler och atomer och gjort erfarenheter i relationer till andra molekyler och atomer. Så det vill säga faktiskt att hela biokemin, alla automatiska processer i cellerna har vi också själv tränat upp till en C-nivå. Så det vill alltså säga i alla fall organ, cell och molekyl och atomspiral. Och för den sags skull, varför inte också om det blir elektroner och kvarker och andra elementarpartiklar och sånt. Men på, vid något visst tillfälle, då fotoner det sig så långt bort i mikrokosmos, så på något sätt så spelar det ingen roll för min livsupplevelse nu. Och Martinus har ju ändå beskrivit sju spiralkretslopp, tre över oss och tre under oss. Så i alla fall, det är ett klart svar, i alla fall har vi förmåga tre, fyra spiraler tillbaka, men kanske inte alla. Om nu lige nu lærer at stikke og sy og sånt, hvad skal man med en sådan talang som klotvæsen eller solsystemsvæsen eller vintergårder? Der behøver man vel ikke at sige, der er stikke. Altså det. Så det findes jo altså også visse talanger. Og så er det jo altså en naturlig lov om man har anvending for det. Om det spiller nogen rolle i livsoplevelsens tjeneste, så bliver det jo vidt magtholdigt. Og om ikke, så kommer det altså at forsvinde. Og det går jo da efter automatiske lager, så vi behøver ikke medvetende at sige, det vil den talang vil ikke have mere, ligesom man går i græsårene og tager bort ugræs, så kan man ikke så plukke bort. Det går helt organisk og automatisk. Ja?
Jo, jeg tycker alltid om at lægge ind noget, som man kan have lidt roligt åt. Jeg havde en på jobbet, var en fru. Hun berättade då när hennes son var liten, så sa han så här: mamma, kommer du ihåg när vi hade bondgård och jag var din pappa?
Ja.
Då har de alltså växlat om och ärva varandra.
Ja, och det skulle jag, också något jag ville ha sagt till det andra. Det finns också den möjlighet att man är pappa och så slår man sina söner och använder våld mot sina barn. Då kan det bli ombytta roller.
Ja, just det.
Och då är det då om barnen då, när de blir föräldrar, pryglar och slår den som var pappan, så får de ju samma karma en gång till. Och det som då alltså tar slut på den där våldsspiral är ju faktiskt att man säger, jag fick stryk av min far, men mina barn ska inte ha stryk av mig. Så kan man bli klar. Och det är ju också, jag tycker det är ju en klassiker att mamman, hon grälar med sin dotter. Och man kan nästan inte tro att det är mamma och dotter, för de är alltid i strid. Och det kan mycket väl, altså har været, de har grælet med varandre i flere liv. Og det var igen altså samme princip. Men rollerne kan blive ombyttet. Og det kan også blive andre kombinationer. Jeg tror, Martinus har nævnt i samband med Island. Der var jo Njáls saga, altså dem her berettelser. Det var jo Island for 1000 år siden. Der var det jo hverken slægtsfædet. Altså de bekrigede varandre. Og da skulle Martinus have mindt, at da kunne man inkarnere i den samme familie flere gange. Altså liksom, det var lite skillnad på de där olika släkterna. Och så kom man till den samma släkt hela tiden. Och man hatade den andra släkten. Och de här hatade också den första släkten. Så i flera inkarnationer kunde man komma i samma familj och hata den andra. Och det kunde också vara så att då var man i krig med de andra. Och då dödade de honom. Och så nästa liv så var det honom som dödade mig. Så där har han i alla fall sagt att där kunde man komma i samma familj eller samma släkt flera gånger. Och jag tror väl också, om jag skulle säga, jo men alltså, till exempel judarna, de ville ju inte giftas med andra och det var mycket starkt man skulle vara jude och sånt. Där tror jag alltså också att man kan inkarnera många liv som jude efter varann. För det finns ju liksom ingen sprung i utvecklingen. Så det tycker jag också är mycket logiskt. Det är inte ett krav, men varför skulle man inte också bli inom samma religion? I alla fall om man är glad för religionen och mycket ivrig och sånt, så kan man ju bli född i samma religion flera gånger. Men det som är alfa och A och O, alfa och omega, det är attraktion och ifrånstötning. Och det är alltså helt säkert. Man blir tilldragen till de allra bästa föräldrar man har i hela universum. Det är många som säger, finns de verkligen inte bättre här i detta universum? Nej, det gör de inte. För det är alltså, man får de bästa utvecklingsmöjligheterna. Och man kan också spegla sina egna dåliga sidor i föräldrarna. Martinus ser det också i stort perspektiv. Det finns ju en mängd av klot som vår klot. Det finns några som är högre i utveckling. Det finns några som är lägre i utveckling. Så hade jag hoppats jag hade kommit på en högre utvecklad planet. Men det är kanske inte så roligt. För så är jag den mest primitiva. Så är the beast, botten av tredje division och sånt. Det kanske också tråkigt alltid att vara den dåligaste och den värsta och sånt. Plus att man lär sig aldrig av sina fel, för de är så vänliga och kärliga och sånt, som man utvecklar sig inte. Så kan man säga, jag vill gärna vara nummer ett. Då kanske man kommer på apornas planet. Det är också hemskt hela tiden. Ända skulle vara tillsammans med människor eller varelser som är mer primitiva än jag är. Så vi kommer precis på en nivå där vi passar in. Så det vill säga, det finns alltså också. Man väljer inte sin egen planet med vilja. Det är inte ett val. Det är en automatisk funktion. Och då säger Martinus att man behöver inte vara för stolt eller skryta för mycket. För det att man har fötts in på den här planeten, den säger ändå något om vår utvecklingssteg. Alltså det säger att det finns en bit kvar för vi är Kristusvarelse. Det finns en orsak till att vi finns på den här planet med så mycket problemer, kriser och sjukdomar. Det är därför vi är på den nivå och vi är här. Det er derfor det er her vi lærer mest. Det er her det er det allra bedste stället for min utveckling. Ja?
Jo, att man vet någonting som upptar mänskligheten till 100% nu så är det ju den här klimatförändringen.
Ja.
Och då tycker jag det är konstigt att det är ingenstans står om det i Martinus. Då undrar jag om det vi försöker göra för att förbättra det här har någon ens marginell betydelse. Och om det är vårt fel eller är det helt enkelt jordens evolution?
Ja. Och det är alltså en fråga om klimatfrågan. Och det finns ju det här hot mot klotets klimat och alla politiker och sånt, de säger att de vill göra något åt klimafrågan. Och jag har ju här i den utmärkade boken.
När kommer det på svenska?
Ja, det gör det nog. Det finns ett kapitel 14 som heter Liv inuti liv, inuti liv, inuti liv. Och där refererar jag till en dansk forskare som heter Henrik Svensmark, som är på Danske Rymdcenter. Han säger att klotets klimat bestäms av magnetiska stormar från solen. Det är mängden av magnetisk strålning från solen som bestämmer hur många moln som bildas och hur mycket temperatur vi har här. Och hans nyare forskning visar att det beror också på den magnetiska strålning vi får från Vintergatan. Och hans allra nyaste forskning visar att vi har två Nabo-galaxer. Och det är den lilla och den stora Magellanska molnet. De har en viss relation till vår Vintergata som utlöser sig i olika mängder magnetisk strålning. Och det har inverkan på hur mycket liv som finns på klotet. Så Henrik Svensmarks konklusion är att det är den kosmiska strålningen som bestämmer mängden av liv och klimatet. Och jag hittade ett ställe i Livets bok, band 2, där Martinus skriver precis detsamma som jag också har refererat i boken. Där skriver Martinus att det är alltså de magnetiska stormarna som bestämmer mängden av liv på planeterna. Och dessutom säger Martinus att jordklotet är en levande varelse och det är inte människorna som bestämmer klotets klimat. Det är liksom, man kan ju säga att det är jag som bestämmer om jag ska fasta eller inte ska fasta. Så säger min mage, nu vill jag ha mat. Så säger nej, här är det jag som bestämmer. Och jag fastar på söndagar eller sånt, så det blir ingen mat. Det är klart, det kan ju bli lite strid, men det generella princip är det är makroväsendet som bestämmer över mikroväsendet. Och jordklotet är en levande varelse. Som har, alltså Martinus argument är jordklotet är så långt kommen i utvecklingen att det är inte någon självmordsplanet. Jordkloten håller faktiskt på att få kosmisk medvetande. Det till exempel att Martinus' kosmologi, alltså Martinus har fått kosmisk medvetande, det gör ju att nu är det möjligt för jordens människor att läsa de kosmiska analyserna. Det är början på jordklotets kosmiska invigning. Det vill säga jordklotet är så långt framme. Men det man gör inom klimaforskning, det är att man har mätt på klimat 10 år eller 100 år. Om man till exempel är sjuk igår, i förrgår så hade jag 37 grader, i år, igår 38, idag 39 och imorgon 40. Då kokar jag om 2 månader. Jamen alltså, jag kanske då får feber och så blir temperaturen slått ner. Och vad man annars kan läsa i ekologi, då är det ju att allt går i kretslopp. Och CO2, det är ingen någon gift, det går i kretslopp. Och CO2 kan ombildas till karbonat. Och då kan det ingå i kalk tillsammans med kalcium. Då kan det bli det kalciumkarbonat. Och jordens ocean, den har en otrolig förmåga att absorbera koldioxid. Alltså. Och de kan alltså också lagras i sediment och sånt. Så jag skulle våga påstå, det är inget problem med CO2. Det kommer jordklotet att reglera. Det behöver vi inte alls att bekymra oss om. Jag ska komma. Och det är faktiskt alltså en tragedi att den här med CO2, den har kommit till, då är det ändå bättre att använda atomkraft. Och det menar Martinus bestämt. Det är inte bra. Jordklotet har blivit mikrosjuk. Och speciellt därför man inte kan ta hand om atomavfall, då har man bromsat kretsloppet. Och det är mycket, mycket värre. Och det är ju så giftigt för liv med en sådan stark kosmisk strålning. Men det är mycket, mycket praktiskt för politiker. För nu ska vi spara. Och om ni inte sparar, så kvävs vi i CO2. Jag kan ju inte veta det. De säger forskare och klimarapporter och sånt. Men alltså, jordklotet har inte bara levat i miljoner. De har levat i miljarder av år. De vet så pyttelite om klimat, så det är nästan lögn. Alltså. Man kan nästan inte deducera eller sluta någonting. Om man har mått klimat i 10 år eller 100 år, det fortæller næsten inget. Så det er då mest min personlige mening. Men det Martinus har sagt, det er i alle fald, det er ikke menneskerne, som bestemmer. Det er jordklodsvæsenet, som bestemmer. Og det er faktisk også sådan, at det er valg i Danmark og valg i USA og stor politik, og hvem skal blive præsident og sådan. Det er jordklodsvæsenet, som bestemmer. Hvem som er de bedste redskaber og sånt. Vi tror også, at vi kan forstørre klotet med atombomber. Det siger Martinus, det går ikke heller, for det vil jordklotet ikke. Men om jordklotet var på et andet udviklingsstil, så jeg vil gøre selvmord. Så gik det galt med klimatet og atombomber og alt muligt andet. Det kan man jo da bare have Martinus udsorger for, at jordklotet er så langt fremme, at nu kan det ikke gå galt. Den er så højt udviklet og står frem for sin kosmiske indvigning og for at blive kosmisk medvittende. Så jeg får i alle fald sige, at jeg bekymrer mig ikke for det der med klimatet. Og jeg skulle nok også sige med forurening og sådan, det kommer også at reglere sig. Jeg skulle ikke reklamere for forurensning og toksiske stoffer og sådan, men altså, det er klart, at menneskerne skal gøre sine fejl og lære sig ikke at forgifte. Man skal ikke forgifte sin egen krop, og man skal ikke forgifte naturen og sådan, men det rører sig om levende organismer og levende rørelser. De kan blive syge. Og så ved man, når man bliver syg, så skal man ikke gøre, og så slutter man at gøre det. Men det findes altså, jordklotet har i milliarder faktisk holdt konstant temperatur. Den har i milliarder år haft samme salthalt i oceanerne og sådan. Det er helt utroligt, at jordklotet har kunnet holde et procent af syre i atmosfæren, temperaturen og salthalt og sådan. Altså, om det var en død organisme, så skulle det være en mye større udsving. Det er ligesom, det er jo utfattbart, at vi mennesker, vi holder 37 grader hele livet igennem. Og helt konstant. Og det er jo ligesom også ligesom et bevis på, at jordklotet er en levende varelse, som er også er under solsystemets skyld. Og jordklotet er også under vintergårdhans skyld. Det kan ikke gå galt. Det var to her, som gerne ville markere. Hvor vi kan tage det?
Människan påverkar ju klimatet. Till exempel genom skogsskövling. Det leder ju till torka och översvämningar. Och mycket annat.
Jo. Men så är det ju då att alltså, om man nu skulle studera ekologi på universitetet, så är det ju alltid att om man gör ett ingrepp i ett ekosystem, så reagerar ekosystemet för att reducera den effekt som har kommit. Så på något sätt så försöker den då ändå att kompensera för det fel som man har gjort. Men altså, det er også möjligt att man gör sådana fel så man känner man får lite feber, det var galet, så låter man bli. Men jag liksom...
Ja, naturen står ju obarmhärtigt tillbaka ofta.
Jo, altså naturen er en levende organisme, og det er jo ligesom, om man skærer en menneske og sådan, jamen så er hele såret, og kroppen reagerer jo mod alle indgreb. Og på så sæt, naturen reagerer også mod alle indgreb. Når naturen reagerer mod alle indgreb, er det derfor, at jordklodet er en levende varelse. Og man kan se, at de ulike ekosystem er jo levende organ i jordklodet. Og derfor, de har en reaktionsformåge, som du sagde at slå tilbake. De har en formåge at reagere imod det. Så det kommer i balans senere, så det er ikke så farligt, nær, men det er rigtigt, om jordklodet ikke vore en levende organisme, så var det ligesom, at der var vi jo den højeste instansen, og der var det os, som det bestemte. Og der kanskje det skulle kunne blive en katastrof. Men det kan ikke blive en katastrof, før jordklodet, solsystemet og vintergården er mye stærkere end menneskerne på klotet. De er jo næsten inget.
Hvorfor? Man lærer sig også sådan misstag.
Jo, det gør man jo også. Det er klart, vi skal jo også lære os at gøre erfaringer. Ja. Men det er sådan, kan jeg sige, at vi skal jo ikke gøre fejl, men vi behøver ikke at bekymre os så meget. Det kan ikke gå galt. Ja.
Alltså det här med om man ser på jorden ifrån våra satelliter som astronauterna har visat på och sådär, så är ju den här atmosfären enormt tunn. Det är som ett äppelskal på äpplet. Och här sitter vi och pumpar upp en, alltså, otroligt många miljoner ton olja varje år. Och många, kanske någon miljard bilar står vid rödljus just nu och blåser ut sitt stoft, alltså
CO2,
i det här tunna skiktet som vi har. Och det här är ju naturligtvis någonting som påverkar just i det här läget. Men om det är som du säger här nu, så är ju jordklotet själv som styr oss att bete oss på det här.
Jo,
för då är det en medveten sak som vi inte kan råda över. Men jag tror att vi måste ändå. Det är ju så, alltså kroppen kan ju bli sjuk och vi bär oss illa åt och kanske. Ja, och då kommer jorden kanske bära sig illa åt.
Jo, alltså man, jag tror det där tunna skiktet du pratar om, det är ozonlagret, ozoner. Och det är ju klart, det är något med de här drivgaser som man har i spray och sånt. Det finns några freonförbindelser som förstör ozonlagret. Det ska jag inte rekommendera att man gör. Och jag tror också det är bra att man slutar med de där gaser med freon och sånt. Det kan jag rekommendera, att man slutar använda sådana drivgaser. Men det finns något som heter fotosyntes, och det är ju växterna. De gör ju organiskt stoff, de gör kolhydratet, och de använder då CO2 och vatten, och det kan då bli till kolhydrat. Och då visar ju plantefysiologiska experiment att ju högre CO2-halt man har, desto mer fotosyntes får man. Og det kan man også, even det er jo små koncentrationsforændringer. Men faktisk betyder det, om CO2-halten går i vædret, altså bliver større, då bliver det faktisk også mere fotosyntes. Då bliver det altså også forbrugt mere CO2. Det er bare et eksempel på, altså det er ikke nogen gift. Altså de der freongasser og sådan, det er jo gift. Men jeg mener, CO2 er jo sådan naturligt ytandre, så væksterne, de tager ind CO2 i fotosyntesen, så det er et meget, meget naturligt emne. Og det har sit kretsløb i naturen, og det er ikke nogen gift. Og naturen har altså endelig økologien. Den har altså mekanismet. Når CO2-halten bliver for stor, så har den egne mekanisme at reducere. For det første bliver det mere fotosyntes, for det andre kan havene absorbere mere CO2, og det kan også komme mere kalk i sediment, som kan tage ud CO2 af atmosfæren. Så det findes altså en mængde muligt, og det er jo så utroligt kompliceret at få overblik over hele CO2-cyklus eller kretsløbet på hele jordklotet. Men det er det, de sysler med ekologerne for at se, hvor det hele.
Så det er bare for os at køre på. Vi behøver ikke alls bekymre os den her miljøproblemet.
Jo, det er, altså jeg mener freongas og dioxin og sådan, det tykker jeg, man skal søge med. Men min egen opfattning er, at CO2, det er ikke farligt. Det er min opfattning, det er ikke farligt. Det er jo så mit påstående. Altså jeg mener, det har en marginel, næsten ingen betydelse for klimatet på klotet. Jeg mener, det er stærkt overdrivet. Men de andre, som direkte er toksiske stoffer, som jo altså blokerer processer, sådan CO2, det er mort for væksterne. Det er helt enkelt væksternes mort. Og det er det, vi andre yder. Altså det er ikke giftigt. Ja, det er jo klart, man kan kvæves. Om det ikke er noget syre i luften, det bare findes CO2.
Den her strålningen, altså värmestrålningen som kommer fra solen, så säger, den tar sig igenom atmosfæren og ner hit. Va? Sen ska den då bli, så förvandlas det till långa vågor på vis, när det träffar jordytan här. Och de vågorna, de studsar ju emot det här föroreningen, så här, och då stiger temperaturen här inne. Och det tycker jag det finns anledning att fundera på och ta på allvar. För det är detta som gör att vi får temperaturstegningar och stormar, typ Gudrun och
Jo, så ser det ut från vår synvinkel. Så ser det ut, så tror man. Men han där, Henrik Svensmark, han menar alltså på att den kosmiska strålningen bestämmer mängden av joner, små partiklar i atmosfären. Og de er afgjørende for, hvor mycket molen, som bildes på jorden. Og han sagde, at det har mycket større effekt på temperaturen. Hvor mycket magnetisk stråling, det kommer fra solen. Det er totalt marginelt med CO2 jämfört. Og då har han då ført bevis for, at når det findes solflække, då kommer det så og så mycket magnetisk stråling, og så kommer der så og så mye moln, og altså han mener helt vetenskapligt at have bevisat, at det er totalt marginelt med CO2 hjemført med den kosmiske stråling. Og man har blivet så arg på honom, han regnes næsten ikke for en videnskabsmand mere. Han har sat sig i skamvrån. Det er næsten så, så får man ikke sige i det videnskabelige selskabet i dag, at det er på det der sættet.
Man er vel betalt for at skrive så. Det er jo så man gør.
Jeg tror han er et stort geni.
Det økonomiske interesse.
Kanskje.
Og industrien og sådan noget.
Kanskje.
Ja.
Det er jo
man måste ju vidtaga alla åtgärder utav bara för hälsans skull.
Jo, det är ju riktigt. I Danmark forskar man...
Det är ju inte bra utav det här som vi har utsläpp på förgiftade sjöar och förgiftade jordar.
Nej, nej.
För där, därifrån kommer vår föda som vi ska äta. Hur ska vi kunna äta ren föda om miljön är för manska?
Men vi kanske vi ska sluta den där debatten. Men jag ska ändå invisas med att säga att CO2 det är ingen gift. Det är mat för växterna. Så det behöver bara de får lite mer.
Vi tar ju ner växterna, vi tar ju ner skogarna.
Jo, men då kan vi ju kompensera för att då kan det ändå komma mer fotosyntes, mer plantväxt. Fordi det kompenserer for, at vi har taget ned skogerne. Når der kommer højere CO2-halt, så kommer der mere vækst.
Jo, du sa så her, om man viser her, så slutter logiken at fungere op i skallen. Men samtidigt kan man väl säga så här också att det skärper sinnena på något vis. Va? Man vill ju göra sitt bästa för att visa att man är en potentiell möjlighet alltså, för det motsatta könet. Då.
Jo.
Sen måste jag säga så här, var det första som man gör så skönhet, va? Det kan vara allt möjligt från flygplan till en snygg bil. Snygg kvinna, alltså. Det skärper absolut mitt sinne åtminstone.
Ja, men det är bra att du tar det fram med förälskelsen. Jag har varit lite styck mot förälskelsen. Och nu ska vi ju då uppgradera förälskelsen lite. Och Martinus han skriver ju att det är det högsta ljuset i djurriket och hos människorna. Det finns inte något större ljus än förälskelsen. Og han siger jo også, at når forelskelsen løber sin line ud, så resulterer den i samlok og afkommer. Og han siger, at den seksuelle vellustfornemmelse, den seksuelle njutning, det er det største ljuset i djurriket. Det er den mest realistiske oplevelse, man kan få af Guds ande i kjøtt og blod. Altså det er altså i den seksuelle akten, i den seksuelle vellystfornemmelse. Og det er altså også den faktisk jo i glæden over at være forelsket og sådan. Det er det nærmeste, man kommer at kunne opleve Guds ande, eller den helige ande. Så derfor skal man jo ikke bare kritisere det der, fordi det er altså jyderriket, det er kamp og konkurrence og sådan. Det findes næsten endda et lokalt paradis med morken og overkommeren. Så det er vældig vigtigt, og det er jo ligesom at Gud lemner aldrig nogen varelse i det ytterste mørket. Der findes altså virkelig et stort ljus der, så det er virkelig væsentligt, og det findes jo altså, det ljuset er jo så stærkt, så iblandt, om man ikke får den, man elsker, så gør man selvmord. Eller om det er en tredje, som står i væggen, så slår man ihjel honom. Og det viser jo bare, at hvor vigtigt det er. Det viser jo bare, hvor stærkt det er, altså bare en sådan ganske kort oplevelse af Guds ande. Så det er vældig stærkt.
Man bliver
stark.
Kreativ i den situation,
jo. Vil jeg jo, men det er jo også det, som er så med de der myserne, at tak var den der forelskelsen, når den stod på det, så kommer man i et tilstand af lykke og glæde. Og det er jo det, som åbner for intuitionen, for det er jo lykke og glæde og taksamhed. Så skal jeg bare ganske kort referere til boken Logik, der Martinus taler om forelskelsens to stadier. Det findes et A-stadium og et B-stadium. Og Martinus sagde, at forelskelsen i sit A-stadium er faktisk næsten som næste kærlighed. Det som ikke er næste kærligheden, det er, at man vil ofre sig. Det er jo altså også det, altså det egentlig er næste kærlighed, det er, at jeg vil give afkald på min egen bekvemmelighed for at hjælpe andre. Det er jo næste kærlighed, så man vil gøre noget for andre. Og når man dog bliver forelsket, det findes ingen grænse for, hvad man vil gøre for den, som man er forelsket i. Man vil hjælpe med penge og arbejde, og man kan, om man er fyrste og konge, man går for en gods og penge og titel, bare for at være sammen med den, som man forelsker. Altså det betyder dog, at dog er man i forelskelsens A-stadium, og det er mye fint. Så sagde Martinus, men så småningom, så går det over i forelskelsens B-stadium. Og dog er det altså, det bliver monopol og ejendom. Altså man æger den anden på, og dog bliver man svart og syg. Det kan være en mand, som siger, jag vill göra allt för att min fru är lycklig. Så kommer hon hem och säger, jag är så lycklig idag, jag var i säng med en av dina kollegor. Det var så härligt. Så säger mannen, ja men vad härligt att se att du är glad. För bara du är glad, så är jag glad. Det vore nästa kärlek. Vänta. Men det är det ju, nej, då blir man jaloux. Och det visar då har man den andra till att älska sig själv med. Att man vill ha den andra. För när jag äger den andra så har jag tillgång till ljuset. Jag kan få denna ljusupplevelse när jag äger den andra. Och så är man alltså inne i detta med egendomsrätt och svartsjuka. Och då har man då kommit in i det Martinus kallar för förälskelsens B-stadium. Och det är roten till allt ont. Alltså svartsjuka och sånt, det är roten till allt ont. Det var ju också när jag läste, vad är det, den där oldtidskunskap, eller vad? Det var det där med, det var en grekisk kung som tog den andra kungs fru, och så var det krig i 10 år. Alltså det var ju en väldigt fint symbol, alltså att det är ju just det som Martinus han talar om, att enpoligheten, det är ju faktiskt krigets anatomi. Fordi man er i konkurrens om de vakreste af det modsatte syn, som man skal ægge. Det er altså en evig kamp. Dybelpolighed, det går på at tjene. Enpolighed går på at tage. Og når man vil tage, så er der konkurrence for den andre. Det er en evig kamp. Så enpolighed, det er krigens anatomi. Men det, at man vil tjene og give andre, det er altså fredens anatomi. Jeg tykker næsten, vi skal have Pernilla dernede. Markerede du ikke? Det var nok her, som også markerede, men du har ikke sagt noget ind.
För att kanske anknyta till den kreativitet, eftersom du också inledde med att tala om säga, de här två olika punkterna där de flesta befinner sig mitt emellan, en förökelse eller en skapande typ. Om man tittar på skola idag, utbildning och kanske särskilt tonåringar, så kan man ju se att de är på olika stadier någonstans, och just de här två fenomenen kan man iaktta så tydligt. Repetitionsfas är ju förökelseinstinkten tydlig, yeah. Samtidigt så många känner en stor glädje i skapande kreativitet, men skolan idag är ju inte, alltså det kan ju bli mycket bättre på att främja den här kreativiteten och glädjen. Hur kan man tänka där?
Jo, Martinus mener jo, i fremtiden skal man ikke have samme undervisning, derfor man er født i samme år, derfor man er samme ålder. Der mener Martinus, altså, der bliver det jo, man taler om, hvad der er, talentspejdere, altså pædagoger og lærere. De observerer jo fra barndommen, hvor har barnet sin interesse, og hvor har barnet sine talanger. Og da skal man i fremtiden skoler undervise endeligt sine interessen og endeligt sine talanger, og ikke endeligt ålder, og man behøver ikke at lære det samme. Og då blir det ju en glädje att gå i skola. Alla tycker om att gå i skola. För de sysslar med det de har intressen för och där de har sina förmågor. Men det är ju fint, kan man säga, från ett sånt vanligt socialistiskt synspunkt. Materialistiskt socialistiskt synspunkt. Alla ska ha samma möjligheter och det är miljön som bestämmer allt. Så blir det ju så. Alla som har samma ålder ska ha samma undervisning och de ska ha samma möjligheter. Och då har man alltså inte tagit med det här med talangstjärnorna och förutsättningarna. Att de har olika förmågor, de har olika intressen och sånt. Så. Men jo, det är också intressant att man kan få bekräftat många av Martinus analyser genom att studera barn och ungdomar i repetitionen.
Jag tänker på det strålning du talar om. Är det strålningen också som påverkar att kriminaliteten ökar?
Martinus har omtalat det ganska kort. Man kan ju säga att kriminalitet, det förorsakas av ett bestämt utvecklingssteg. Och ens utvecklingssteg, det kan inte ändras av kosmisk strålning eller att andra ber. Det finns ju det här TM eller några experiment i Chicago. Alla mediterade på att det inte skulle ske något kriminellt. Och så visade det att kriminaliteten föll. Men vad hände då när de slutade meditera? Jamen så var de ju fortfarande kriminella. Så jag skulle vilja konkludera av de där meditationsförsök. Man kanske kan hålla dem ifrån att vara kriminella en tid. Men man kan inte ändra deras utvecklingssteg. Och Martinus har sagt att dessa magnetiska stormar som kommer från solen när det är solfläckar och sånt har en inverkan på människor. Men det är bara få exempel han har gett. Han har sagt att det finns människor som har svagt hjärta, lite hjärtfel. De kan råka dö under en magnetisk storm. Man vet inte varför de dör. Han gjorde också någon exempel med om det nu är någon tjänare som går på någon restaurang och dör under en magnetisk storm. Om han då faktiskt har ett litet försvagat nervsystem, då kan han råka tappa det hela, alltså liksom komma lite ur balans. Därför, men alltså om man är vanligt stark och normal och hälsosam, så påverkas man inte av det. Men alltså som Martinus säger, hjärtat, det har ju också något med elektriciteten. Så alltså om man har något försvagat nervsystem eller sånt, så kan man faktiskt influeras. Och Martinus menar alltså också att det finns vissa människor, de mår dåligt under magnetiska stormar. Och därför skulle jag inte heller utesluta att det kan också vara på något konstigt sätt att de kriminella utöver inte sina kriminella handlingar just under den magnetiska stormen. Alltså jag skulle inte vilja utesluta det, det vet jag inte. Men alltså, det kunde vara sannolikt. Men det är ju inte det som är lösningen på kriminaliteten. Det är ju att de kriminella får uppleva konsekvenserna av sina handlingar, så de kommer upp på ett högre utvecklingssteg. Så menar jag det ligger till. Nej, då var det dig.
Jo, jag talade en gång med en kille som hade knarkat men hade slutat. Han påstod att knarket gav en kick som var mycket större. Han sa visst 1000 gånger större än en orgasm.
Ja, jo, det tror jag gärna.
Ja.
Alltså, då säger Martinus att det här man upplever om det sexuella, det är ju alltså Guds ande i en instinktiv form. Martinus menar vi har haft kosmisk medvetande i den tidigare spiral. Och då var det ju hjärne medvetet. Men sen blir det till ren automatik. Det vill säga vi har ett instinktivt förhållande till Gud. Och då får vi också en instinktiv upplevelse av Gud genom det sexuella. Men det är alltså det gamla kosmiska medvetande som håller på att dö. Och det blir automatiskt och omedvetet. Men det har ändå en liten glöd kvar. Men då kommer vi så, vi börjar i växtriket att utveckla ett nytt medvetande. Och djuren har mer medvetande än växterna. Vi har mer medvetande än djuren. Vi håller på att utveckla ett nytt kosmiskt medvetande. Och då är det då genom knack kan man få tillgång till det nya kosmiska medvetande. På ett förkvacklat, på ett sjukt sätt.
Det är som ett surrogat, fast det är starkare upplevelser.
Jo, alltså det är också min uppfattning. Alltså den äkta vara, det är Guds ande. Men så kommer man i sin förvandling från enpolisexualitet till dubbelpolisexualitet. Så det genererar de sexuella instinkterna. Djuren, de ska inte ha sexual vägledning. Och det ska naturmänniskan i djungeln heller inte. De har inga sexuella problem. Det går alltså självt. Men när människorna håller på att degenerera djur, att de djuriska sidorna degenererar. Det vill alltså säga att det kommer lite svårigheter i sexualiteten. Martinus säger att vår sexualitet håller på att förvandla sig från en jurisk sexualitet till en mänsklig sexualitet. Det är den jurisk sexualiteten är endast samlaget. Men allt vad som har med smekningar, förspil och efterspil och erogene zoner och kys och kram och sånt, det är ett nytt sorts sexualitet som håller på att utveckla sig. Och då är det faktiskt många högt utvecklade människor som på något sätt inte riktigt har lust med samlag mera. Eller de behöver, det är klart om de vill ha barn och tycker det är fint, då ska de ju ha det. Men om det är människor som faktiskt har problem med samlag och sånt, det kan vara ett tecken på att de har kommit förbi, de behöver inte. Men de vet inte om att de håller på att utveckla en ny sorts sexualitet. Men i det där området, då kommer man ju i stora problem. Och tidigare, då var man ju alltid gift och hade en partner. Men nu är det ju många människor som lever ensamma. Aldrig i Danmarks historien har der været så mange, som lever ensam. Jeg tror, det er 50% af voksne, som lever ensam. Indtil de var sammen med en anden voksen. For 100 år siden var det 90% af de voksne, som levede tilsammen med en anden voksen. Da er det jo klart, at der er mange, som får et underskot i seksualitet, for de har ingen partner. Og da er det jo da, at man vil have en lysoplevelse. Og da tager man alkohol og narkotika, for det giver. Men tyvær har det jo altså biværkninger. Det er jo det, som er problemet. Og jeg tykker også ofte, at man ser, om nu mandlige kriminelle knarkere og sådan kommer i fængelse, og de då kommer ud, og de klarer sig, så findes det næsten altid to løsninger. Antingen har de hittet en religiøs sekt, og de har børt at tro på Gud, eller så er det en kvinde, som har taget sig andom. Og det ville sige, at den religiøse sekten, då har de fået en lille ny kontakt til Gud. Eller de har fået en ny kvinde, så har de også fået en kontakt til Gud genom det seksuelle. Så det er på något sätt. När de också, den gamla religiositet är också instinktiv och när de också försvinner så kommer man, Martinus säger vi är en sårad flykting mellan två riken, vi kommer i något sorts ingenmansland och det är ju just i det där ingenmansland där så att säga Gud blir borta och sexualiteten blir borta, då ska man ha en annan ljusgäll, en annan njutning och då blir det alltså droger, stoff och alkohol, men det har alltså tyvärr en biverkan. Ja.
Jo, jag läste för inte så länge sedan att de som bor själva, alltså har ensam hushåll, de har faktiskt mer sex än de som bor tillsammans. Alltså.
Jo, men det kan man också förklara.
Det här i Stockholm, om i alla fall. Men okej.
Okay. Nej, det vill jag gärna förklara positivt.
Sen skulle jag vilja fråga då lite grann mer här. Alltså, jag var ju väldigt svartsjuk en gång i tiden.
Men det är bra du överstått. Det är bra du överstått.
Men jag har blivit omtrubbad eller också har jag utvecklat mig. Ja. För jag kan inte bli svartsjuk idag. Alltså.
Nej.
Det
tar vi snacken
ner.
Vi tar
det hennes ansvar och liksom,
och den snack tar vi i nästa inkarnation när vi är unga båda två. Då ska vi återkomma till frågan. Nej, jag får ta det sista först. Nej, det tar jag vänta lite.
Hur lång tid har vi till det fullkomliga människor?
3000 år.
Så lång tid. Det är bara lidande dit.
Lidande. Ja, nu är det flera bollar på gång, men det är klart vi utvecklar oss genom lidande, men man kan ju i alla fall säga när man har kommit i kontakt med den andliga vetenskapen så kan man ju lära sig hur livet funkar. När man kommer i kontakt med den andliga vetenskapen kan man lära sig hur livet funkar. Och då kan man se vad som för till lidande och vad som för till gott. Och därför kan man få en mycket ljus framtid ändå. Om man slutar att vara orsak till det som framkallar lidandet. Och då har man ju verkligen, om man studerar livets bok, då kan man se hur man ska leva för att leva på rätt sätt. Martinus kosmologi, det är en morallärare. Martinus menar på, att vi ska vara experter på gott och ondt. Och när vi är 100%, vi vet det är gott och det är ondt, då kan vi medvetet välja endast att göra det goda. Men när det finns så mycket ondt idag, så är det därför vi vet inte vad som är gott och ondt. Förlåt dem, de vet inte vad de gör. Martinus säger också, där ovetenheten avlägsnas, där upphör det så kallade onda att existera. Men nu ska vi vända tillbaka till det här med de där ensamma som ändå får mycket sex. Det var ju mycket positivt. Men då kan man säga, helt tillbaka till djurriket, då intresserar djurerna sig från sex kanske några få dagar om året. Så det är ju inte mycket sexualitet. Alltså i djurriket är det begränsat till några mycket få korta perioder på året. Men hos aborna och människorna och sånt, så börjar man intressera sig för varje dag och året runt. Så man kan säga att sexualiteten, den växer hela tiden från enpolighet till dubbelpolighet. Men i många andliga rörelser tror man att sexualiteten är på avtagande. Och det är därför att man slår all sexualitet i en grupp. Men det är som Martinus säger, det finns två sorters sexualitet. Och det är den jødiska sexualitet, den är på nedgående. Och den mänskliga sexualitet, den är på uppgående. Och det vill säga att det blir mycket, mycket mer sexualitet i framtiden. Och jag skulle vilja säga att kanske människan, de får mer livskraft, de får mer årstoff. De får alltså, vad ska man säga, jag tror också det är liksom med att ge healing, att ge energi och sånt. Alltså det blir mycket mer i framtidens sexualitet med att man ger energi. Martinus säger den enpolige sexualiteten, det tar på energin. Man blir trött och somnar in efter enpolig sexualitet. Men alltså efter dubbelpolig sexualitet, då kommer man inte alls sova, för man har fått så mycket kraft och så mycket energi. Så man kan säga att enpolig sexualitet går på att ta, men dubbelpolig sexualitet går på att ge. Så man kan i alla fall säga att den sexuella kraften, den växer, og trungen til at vil gøre noget godt for sin partner, at ville smække sin partner, og altså gøre det trevligt for sin partner, om den andre partner også har det samme, då bliver sexualiteten noget helt andet end den rent jødiske sexualiteten. Så på så sätt kan det jo stemme faktisk. Altså menneskerne, de bliver mere og mere seksuelle. Og det er jo, kan man jo sige, mycket modstrid mellem Martinus og næsten alle andre andlige riktninger. Man skal leve i celibat og ingen seksualitet. Men det, der er rigtigt i de andre andlige filosofierne, det er rigtigt, at den jødiske seksualiteten, den kan holde andligheten tilbage. Martinus behandler redan det der problem i livets bog, band 1. Om I læser stykket 130, stykket 131 i livets bog, band 1, så skriver han, at det er visse mennesker, som har sendt, at den her jødiske seksualiteten, altså vanlig seksualitet, har holdt dem tilbage i deres andlige udvikling. Det kan også derfor, det er kommet ind i katolicismen og sånt. Men du har dem jo altså værdigt for konsekventer. Men der er det også bare det, Martinus minder på. Men man skal, altså til eksempel syssen, Det är mänsklig sexualitet. Det är en ny form från sexualitet. Och det blir bara mer och mer av det. Och vi ser ju också idag hur det är mycket mer kramas och kyssas och sånt. När jag var barn på landet fick man inte röra andra människor. Man fick ge varmt handtryck och inte mer. Idag det är ju helt otroligt som man kramas och kyssas och sånt. Och det menar jag bara, det är en bekräftelse på att Martinus säger att sexualiteten är på uppgång. För det är sexualitet. Och till, han menar alltså också, jag vet inte om vi ska 500 år eller 1000 år ut, eller, men det blir mer vanligt faktiskt, alltså, at det har blivet så sensligt med tunger og læpper og sådan, at man rent får en orgasm gennem kysset. Jeg har også mødt visse kvinder, som hæfter i dag, at de kan få en orgasm gennem kysset. Så det er jo herligt, at det redderne på gangen. Så det her, det er altså faktisk fremtidens skønsorgan. Til slut, sagde Martinus, hele kroppen bliver skønsorgan. Bare det, man får et krom og et varmt handtryk, då kan man altså få en orgasm. Så det bliver jo herligt. Men det der med, om man kan blive jaloux eller ikke jaloux, det var faktisk, det var jo i førdag, det var en svensk førdagsholder, som så i Klint. Han troede, at han ikke kunne blive svartsjuk mere. Han var sikker på, at han ikke kunne blive svartsjuk mere. Og så kom han til en fest, der var overnatning, og da hans allerbedste ven gik i seng med hans flikven, og de så væk i væk, og han kunne høre, hvad de gjorde. Og han troede også, at de var ihop. Så han, da optægte jeg, at jeg endå kunne blive svartsjuk, men det har det ikke troet. Så ibland er det er også med visse mennesker, som siger, jeg kan ikke blive arig. Så får de barn, og så bliver de klokere. Så bliver den arige på barnet. Altså ibland ved man ikke, hvor man står, for man har ikke blivet utmanet. Altså man ved ikke, hvor man står. Og det er jo klart, om man bare er pyttelite forelsket, då bliver man jo heller ikke svartsjuk. Altså det går hand i hand. De stærkeste forelskelser, de giver den stærkeste svartsjuke. Om man bare er lite forelsket, då bliver man også bare lite svartsjuk. Så altså, jeg skulle virkelig ville sige, altså graden af en svartsjuk, den sættes på sin prov, når man er mycket, mycket starkt forelsket.
Det er kanskje så, at man passer sig for at blive forelsket på riktigt.
Ja.
Har jeg blivit omtrymmet?
Ja. Oh, jeg ved ikke, niveauen af testosteron hos mænd, den falder jo lige til med åren. Så vi kan vente tilbage til frågan, når du er 17 år igen. Men generelt set, så sagde Martinus naturligvis, at det som henter med udviklingen, det er jo, at forelskelsesformågen bliver dårligere og dårligere. Og det er jo det, som er årsaken til så mange skilsmisser. Tidligere kunne man forblive forelsket i samme partner hele livet, og det kan man ikke længere. Så det er jo rigtigt, at forelskelsen, den bliver jo altså degenereret, at det bliver mindre og mindre og mindre. Og
jeg skulle vilja bare sige, at jeg tror, at vi ändå i Stockholm er den enkulliga historien med ensamstående, som ändå har
jo.
Utvecklat sig. Men nu finns det naturligtvis det där andra också.
Ja, men jeg mener, det hører vel med til al god sex i dag. Det skal være førspil og efterspil og intimitet og kys og kram og alt muligt. Så i virkeligheden, even om man skulle have et samlok, så er det kanskje en relativt liten del af den seksuelle handlingen. Tror jeg, og jeg tror altså mye mere, er jo faktisk, at partnerne koncentrerer sig på at smeke hverandre og give hverandre. Så altså en mye større del. Folk er jo ikke så medvetende i Martinus analyse. Nu har jeg jo slået ud på jyret sex, nu er jeg jo på menneskelig sex. Altså man oplever jo, at det er sådan en integreret akt eller handling eller så, men altså sådan analytisk set, så skylder det altså i front Martinus helt klart være så. Og det tror jeg også, at jeg tror, det er mange mennesker, de har virkelig behov af massage og intimitet og berøring og smækning og sådan der. De kan ikke er så, det kan ikke er så, det tror jeg for mange mennesker, er det så vigtigt med at selv være samlokket. Men mange, og man kan så sige, tyvær, når man er ensam, så går det ud over katte eller hunde og sådan. Så sidder man i timmevis og smæker en hund og smæker en kat og sådan. Det var mye bedre, at man satte i timevis og smækkede en anden menneske. Det var mye bedre. Men så kommer det også at blive lidt mere i fremtiden, når vi ligesom kan løse disse problemer med relationerne og sådan. Det kommer at blive herligt at få så mye berøring og smækning og intimitet og sådan. Så den sorts seksualitet, det er bare på opgang. Men jeg kan vel sige altså, naturligvis, så længe man har lyst med samlok, så skal man have det. Men jeg mener, at hele pornografien og alt det, man ser på kino, man tror, det er et must. At man måste ha de här samlag med de jättestora orgasmen och sånt. Och faktiskt menar Martinus, det är något av ett bedrag, ett bedrägeri alltså. Man borde alltså undervisa lite mer i det här. Och det är som sagt, så är det många människor som faktiskt har problem med att njuta i ett vanligt samlag. Om man har lite problem och inte så mycket lust med det, då säger Martinus att man kan lugnt lämna det. Och ibland så säger han också att det är ju, om man inte vill ha barn och det är tal som är p-piller, abort och onaturliga medel och sånt, så säger Martinus alltså, varför i all världen ska man använda en sån farlig teknik? Det att penis förs in i honorna och se den lämnas där, det är ju en ren biologisk teknik som har till syfte att det ska komma avkomma. Martinus räknar i livets bok band 3 om nu vi har ett äktenpar som är sexuellt aktiv i 20 år och de har ett samlag i veckan, så har de i allt haft 1000 samlag under äktenskapet. Men se, de har bara fått 2 barn. Varför har de då haft så många samlag? Ja, det är ju inte bara för att få barn de har haft samlag, det är också för att få njutningen. Och då menar Martinus, jamen, om alltså man har lite samlivsproblem och inte har så mycket lust med det, så rekommenderar han att man inte använder den där farliga tekniken. För då kan man alltså undvika p-piller och abort och allt sånt. Plus han faktiskt säger att det är lite mot livets lagar. Man driver lite med dem där som ska inkarnera på det andliga planet. Så, alltså, det kan, men det är ju bättre att använda prevention än därför oönskade barn. Men det, prevention är inte ideell. Det är faktiskt lite mot livets lagar. 1-0 till påven. 1-0 till påven. Nej, men alltså Martinus skriver precis i slutet av fjärde band, prevention är en gudomlig välsignelse om alternativet är oönskade barn.
Nej, ja, Som homosex då, det är erkänt att uppgående nu.
Ja, men det menar Martinus också, att det är ju näste kärlek som får uppgående. Men det är inte bara det att man kan älska sitt eget kön, men också det motsatta könet. Och så är det det att det är den största överraskning, det ska komma ett nytt kön. Man ska inte förbli man, man ska bli dubbelpolig. Och det vill alltså säga att det är Kristus barn. Alltså det växer faktiskt en kvinna fram i varje man. Det är onaturligt att en man ska älska en annan man. Det är naturligt att en kvinna älskar en man. Men när nu det växer en kvinna fram i mannen, då ska den kvinna som är i mannen älska en man. Och det är lika naturligt som 2 enpoliga varelser älskar varann. Och Martinus säger, när de 2 polerna har kommit i 100% balans, då får man kosmisk medvetande. Ingen man kan få kosmisk medvetande. Ingen kvinna kan få kosmisk medvetande. Endast totalt dubbelpoliga varelser kan få kosmisk medvetande. Och de 2 poler ska vara i 100% balans. Om det är hos en man, då måste mannen uppleva livet genom sin feminina pol. Annars kan den feminina polen inte bli jämnbördig med den ordinarie polen. Den kan endast bli jämnbördig genom att bli tränad och bli använt. Det samma med kvinnorna. Varje kvinna ska träna sin maskulina pol. Och kvinnan ska dagsmedveten uppleva att det faktiskt finns en man i henne. Som har alltså till konsekvens att den man som är i kvinnan blir attraherad av kvinnor. Och det är först där man kan uppfylla kärleksbudet. Jesus säger att man ska älska sin näste som sig själv. En enpolig varelse kan inte älska sin näste som sig själv. En enpolig varelse är predestinerad till att favorisera det ena könet och mot det andra. Och med svart tryk och konkurrens och kamp så är väsenden i den enpoliga värld predestinerade fiendet. Og det er jo då krigets anatomi, men dubbelpoligheten, det er den organiske forudsætning for fred. Man kan ikke elske sin næste som sig selv, uden at være dubbelpolig. Så snart det er en favorisering, så er det ikke al kærlighed, så er det en partisk kærlighed. Tak for i dag, tak for interesset.
Mitt namn är Lars Malmgren. Jag bor i Jönköping och vi anordnar lite kurser där. Innan har jag varit aktiv på Barnhem och nu den 29/3/2008 hade vi glädjen att ha Olle Terkelsen där. Och vi hade en kursdag som varade i stort sett hela dagen. Vi åt lunch där och vi brukar hålla till uppe på Södra Vätterbygdens folkhögskola. En folkhögskola som ligger väldigt härligt, så vi har utsikt över hela stan och större delen av Vättern också faktiskt. Olle han besökte oss alltså och Vi hade två olika kurstema. På förmiddagen handlade om evolution och utveckling, öde och talangbyggnad. Olle har ju väckt upp uppseende med sin bok i ämnet och vi ville gärna att han skulle prata om detta. Och det gjorde han och vi hade en intressant fråga eller spörjetimme efteråt. Och så efter lunch så tog vi fatt i det som också är Oles starka sida, förmågan att se och ha varit inne i saken och i rådet. Och därför fick han prata lite om kosmologin och Martinus roll egentligen som världsåterlösare, men också vad det gällde det som har blivit opublicerat och hela det här med bearbetning av artiklar och så vidare. Och det blev till ett föredrag och med spörjtimme efteråt. Och vi var mycket glada för dagen och vi ska faktiskt ha nöjet att få honom tillbaka igen 2012 till våren.